CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej och välkomna till Makrorådet, podden som tar pulsen på det aktuella läget i ekonomin och också blickar framåt vad som komma skall med hjälp av två eminenta gäster. Idag har vi Olof Manner, analyschef på Swedbank, och Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar, som ska lotsa oss igenom de här ekonomiska farvattnen. Och jag heter Johanna Jansson och hoppar in idag istället för Makrorådets vanliga styrman Viktor Munkhammar. Vi ska prata om att det blir dyrare och dyrare dag för dag. Och sen så har ni som vanligt med två spaningar. Och så ska vi ta några utvalda djupdyk här i makrokalendern. Men först tänkte jag att vi ska åka till USA och prata skattereform. Vad ska man egentligen tro om läget där när Donald Trumps efterlängtade paket nu ser ut att nå hela vägen fram? Eller kommer det nå hela vägen fram? Anna, har du några tankar?
Ja, men sannolikheten för det måste man ju ändå säga har ökat. Nu har vi ju en version genomröstad i representanthuset och en annan version genomröstad i senaten. Bara det är ju liksom lite ett fascinerande fenomen att man gör just så. Det blir en väldigt komplicerad process och såklart stora osäkerheter i exakt vilken version som kommer gå fram till omröstningen då i hela kongressen.
Tror du att man kommer vattna ur det här, eller är det så att
de... Ja, men man kan väl titta på senatens version är ju något lite mindre expansiv än vad representanthuset säger, vilket ju gör att man kan ju åtminstone tänka sig att det borde bli den då. De har ju mindre också antal röster de kan förlora i senaten än vad de har i representanthuset, vilket gör att man kommer ju försöka vara försiktig och behålla de röster man kan max förlora två helt enkelt, och man förlorade en nu senast från republikanskt håll då. Så att därmed så kommer nog senatens ge en viss tyngd, tror jag, i slutresultatet. Men även den är ju expansiv. Det handlar ju mer om de skillnaderna handlar om exakt när olika regler ska gå igenom, om de ska komma nu från 1 januari eller från nästa år eller året efter. Och det handlar också om huruvida vissa är permanenta skattesänkningar, medan i senaten då så har de vissa som är temporära.
Mer expansiv betyder lite mer bränsle mer, åt ja. USA-ekonomin helt enkelt.
Hur
håller du med, Olof?
Ja, det var ju en beskrivning mycket av vad som sker, så det måste jag ju göra. För mig är det ju en del frågor som väcks. Det finns ju en mängd frågor som behöver besvaras över tiden. Det ena är ju hur stor blir tillväxten över tiden? Att det blir en injektion de första åren, det står väl helt klart. Sen finns det ju spörsmål vad avser förmögenhetsförskjutningar. Många belackare av det här förslaget hävdar ju att det kommer förstärka förmögenhetsförskjutningarna ännu mer. Det vill säga att de som har mycket pengar kommer få ännu mer. De som inget har står kvar på perrongen. Och det har ju att göra med att den här inkomsttrapporna, så att säga, det är de som tjänar mest som tjänar på det här skatteförslaget. Och vad det gäller företagsbeskattningen som då är ju föreslagen att gå från 35 ner mot 20, även om 15 var önskemålet, så innebär det att företagen får större vinster. Det innebär väl allt annat lika att aktiekurserna går upp, aktieutdelningen ökar, vilket då gynnar de som äger aktier, och det är inte heller alla som gör. Och sen får det naturligtvis implikationer på tillväxten på kort sikt. Om företagen nu använder de här lättnaderna till att anställa mer folk, vilket är tveksamt i sig. Men skulle man göra det och arbetslösheten går ner ännu lägre, kanske ner mot 3%, ja, då finns det ju en risk för att lönerna kanske drar iväg, och det är ju annars specialområde.
Ja, för jag tänker så här, normalt är man lite nördigt ekonomiskt teoretiker, skulle man säga så här, med en ekonomi där man har en oberoende centralbank och så drar man på med finanspolitisk stimulans i en högkonjunktur, då ska ju centralbanken agera. Så kommer inte det ta bort en del av tillväxteffekterna om Fed höjer räntan snabbare än vad de skulle gjort annars?
Absolut, nu tror jag att de kommer vara fortsatt försiktiga, även om riskbilden har ju tiltats åt det hållet från att kanske vara på nedsidan. Vår bedömning är att det blir 3 höjningar nästa år, och nu ligger risken snarare åt fler då än åt färre, skulle jag vilja säga. Men det är många faktorer som spelar in där. Men jag tycker att det intressanta är just att det är så väldigt många osäkerhetsfaktorer som byggs på varandra. För det första så ser man ju med de här skattningarna som finns hur olika hushåll slås av den här skattereformen. Hur stora skillnaderna är och hur komplicerat skattesystemet är i USA. Att det verkligen inte går att räkna ut exakt hur det kommer slå på enskilda hushåll och individer. Och det ökar osäkerheten på hur stor den här BNP-effekten är. Att vi är i en högkonjunktur, att vi liksom redan har ett högt resursutnyttjande, gör också var kommer den här stimulansen ta vägen? Finns det en möjlighet i ekonomin att ta emot den? Det är också verkligen en stor osäkerhetsfaktor. Men sen har vi samtidigt en potential, tycker jag, med tanke på hur komplicerat systemet är. Och frågar man små, eller de här undersökningarna, när man frågar små företag vad som är det största hindret för deras utökade produktion, så kommer skatterna som en väldigt viktig anledning, ett problem för dem. Lyckas man förenkla systemet så kan ju det ge en boost i tillväxt som inte har enbart med mer pengar att göra, utan bara en liksom administrativ förenkling som skulle kunna öka tillväxten även på längre sikt. Så, men väldigt många osäkerhetsfaktorer på vägen.
Men om något, tycker du att det är tummen upp för att göra sådana här förändringar eller tummen ner?
Nej, alltså överlag, ja precis. Nej, men överlag så är jag mer bekymrad av det här, den här förmögenhetsomflyttningen, att man förvärrar de problemen som man redan har i USA, som är helt uppenbart då, den populistiska trenden vi har sett där. Så att det är inte liksom,
det är inte,
jag tycker inte att det är en reform man borde förespråka.
Och samma fråga, men med en liten annan vinkling, Olof. Om du skulle säga, har du blivit mer positivt inställd till tillväxtutsikten i USA eller mindre?
På kort sikt så blir man ju mer positivt inställd. Men på lång sikt så är ju den aggregerade tillväxten, skulle jag vilja säga, mycket tveksam. Mm. Men på lång sikt så bygger man, så att säga, upp andra problem som jag tror är allvarligare. Mm.
Så man tar liksom, ja precis.
Man köper lite
roligt,
tillväxt nu.
Roligt i närtid, mindre roligt på längre sikt. Mm. Och när det gäller det här med att USA är i en högkonjunktur, man undrar ju lite, ni var inne på det, högre löner, kanske stigande inflationstryck. Än så länge har ju inflationen lyst med sin frånvaro under nästan ett decennium nu. Vad säger ni egentligen? Vad tror ni om inflationsutsikterna framåt? Och hur tänker man på räntemarknaden? Finns det en risk att vi underskattar inflationstrycket nu bara för att vi har de här 10 åren av efter svag konjunktur bakom oss?
Ja, det finns ju ett gammalt uttryck som heter att det är aldrig så mörkast som innan gryningen.
Som nu här i decembermörkret i Sverige.
Det var ju då min nästa mening.
Ja, förlåt mig. Ja.
Men nu finns det ju en, så att säga, en uppfattning om att det är svårt för inflationen att komma tillbaka. I och för sig, Ingves lättade ju lite på det i sitt sista tal.
Han sa Riksbankschefen.
Ja, att inflationen är på målet. Men generellt har vi ju levt länge med effekten av Kina, digitaliseringar och globaliseringar som har gjort det svårt för inflationen, framförallt genom lönerna och visat sig då. Men nu är ju arbetslösheten på en nivå i USA där man får anta att om den går lägre så måste liksom lönetrycket öka. Vi ser inom vissa avsnitt även i svensk ekonomi att arbetskraftsbristen ökar. Vi ser också att löneglidningen håller på att öka. Så att om inflationen kommer någonstans ifrån, så skulle jag nog vilja ändå säga att från lönehållet är nog det som känns mest trovärdigt just nu.
Men är inte det en positiv utveckling? För jag sa i början här att det blir dyrare och dyrare dag för dag. Och det är ju ändå så att inflationen...
Jo, det är klart det är positivt. Precis. Det är positivt för löntagarna, det är positivt för Riksbanken. Och så länge inflationen är hävdad... Mm. Och inflationen kan ju komma även från oljepriser ganska snabbt, vet vi historiskt. Mm. Det är oroligt i Mellanöstern. Vi har redan sett att det har påverkat oljepriset, så det gjorde nytt tvåårshögsta för några veckor sedan. Det är kombinationen av en överraskning på inflationen och så som marknaden har värderat den risken. Om vi säger hur låga räntorna är, kreditspreadarna är tajta och så vidare. Det känns, och avkastningskurvorna har flackat. Det känns inte som marknaden är beredd på att inflationen skulle komma tillbaka. Och det är väl någonting...
För vad händer då, menar du? Då sticker långräntorna lite?
Ja, då är... Det är ju min spaning. Du är inne och krafsar på
det. Vi gör det som en cliffhanger. Vi återkommer till vad det här kan ha för betydelse. Men Anna, har du några tankar kring... Finns det någon risk här att vi underskattar inflationspotentialen i ekonomin för att vi liksom har byggt in de här väldigt ovanligt svaga åren i modellen?
Jo, men det tror jag. Det är också att vi har överraskat så länge av på nedsidan, vilket gör att vi både de som försöker göra prognoser och har haft fel under många år, men också de som agerar på marknaden, såklart att man blir lite mindre stursk kanske kring att liksom dra ut trenderna där. Och då är risken alltid åt andra hållet, tror jag. Det måste man alltid vara medveten om på något vis. Så jag tycker också att man ser ganska tydliga tecken, kanske inte kring en liksom stor inflationschock, utan snarare att det är på väg i rätt riktning. Jag tycker också att det är ju en intressant...
Inflation av rätt skäl, är det så man ska se på det? Alltså snarare än att vi får högre oljepriser? Eller...
Ja, fast det är ju både och, som Olof sa, men det är många tecken som pekar åt samma håll. I Sverige har vi också en väldigt försvagad krona som rimligen kommer åtminstone till viss del skapa lite inflationstryck när vi blickar framåt. Men också här då så har vi ett annat lönetryck som vi ser. Vi ser att konjunkturlönerna växte snabbare, Q3 nu tydligt snabbare än i början på året. Vi ser att det är offentlig sektor som drar främst, men det kommer ju sannolikt även driva på andra löner. Så att det här med att vi inte har sett något lönetryck alls, det tycker jag liksom inte riktigt stämmer längre, även om det fortfarande finns en bit kvar att gå innan vi har något typ av normalt samband där kanske. Men även i USA, där vi pratat om att det inte liksom kommer igång något lönetryck, det är ju bara att sambandet ser inte exakt likadant ut som det har gjort historiskt, men det är ju fortfarande så att lönerna ökar ju kontinuerligt med en högre takt, även om takten fortfarande är lägre än vad man kanske hade räknat med när arbetslösheten är så här låg. Och jag tror att mycket hänger på dels de här globala faktorerna som Olof var inne på, såklart, som kommer ligga kvar, men samtidigt också det här faktiskt att vi har inte varit i jämvikt på väldigt lång tid. Vi har varit igenom en lång kris, vilket gör att vi är lite allmänt osäkra kring när de här triggerpointsen kommer.
Det här tycker jag låter som att vi är inne och snuddar lite vid din spaning, Anna, som du har tagit med dig hit idag, som ju handlar om arbetsmarknaden.
Ja, den handlar lite mer om liksom strukturen på arbetsmarknaden kanske. Vi hade ju häromdagen så såg vi att Löfven var ute och sa att det var en glädjens dag för att han tittade på ungdomsarbetslösheten enligt Arbetsförmedlingen. Ja, precis. Vi är inne i Sverige här nu. Och att antalet arbetslösa ungdomar på Arbetsförmedlingen har halverats i stort sett sedan 2012. Och då utropades just den här glädjens dag. Och då tänkte jag att det här liksom aktualiserar då att man kan fundera på statistiken på arbetsmarknadsområdet, som är liksom lite svår att penetrera. Och det finns väldigt många olika saker som man bör kanske fundera på vad det gäller det här. Och jag är kanske lite skeptisk till att vi ska utropa glädjens dag vad det gäller det här redan nu. Det Arbetsförmedlingen själva säger är att det är det så att den här gruppen är mycket mindre nu än vad den var 2012. Vilket är...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF, som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Säger jag att liksom antalet arbetslösa är svårt att följa när man inte har någon relation till hur stor gruppen är som sådan. Och sen också säger de då på Arbetsförmedlingen att det här är konjunkturen som i stor utsträckning har skapat det här. Medan Löfven är mer inne på att det är deras politik och att det är politiken
att det är strukturen som skulle ha gjort någonting.
Ja, och som skapar den här konjunkturen. Och det kan man ju fundera på. Liksom, hur mycket är finanspolitik i den här konjunkturen och vad är penningpolitik och vad är global konjunktur och så vidare. Men om vi ska bortse från de riktigt stora frågorna, så är det ju ändå så också att vi har ju officiell statistik på svensk arbetsmarknad, och det är arbetskraftsundersökningen från SCB. Och det har ju också att göra med att, ja, dels att vi följer såklart internationella standards och så vidare, men också att vad det gäller Arbetsförmedlingens statistik så måste du ju själv söka dig till Arbetsförmedlingen för att bli en del av det. Så därmed så blir det ändå liksom inte ett representativt urval av befolkningen. Och därmed så måste man ju kanske titta på AKU också, inte bara då fokusera på att den här gruppen har halverats.
Nej, SCBs och vi har arbetskraftsundersökning alltså.
Exakt, och det är det som är den officiella statistiken. Det är också utifrån den statistiken som regeringen har satt upp sitt mål om en lägsta arbetslöshet inom EU och så vidare. Och det är den vi ska använda. De säger själva i budgetpropositionen i en fördjupning att det är den liksom, statistiken vi ska följa för att
och
följa
arbetsmarknadens utveckling. Och tittar man på den då, är arbetsmarknaden Sverige stark eller inte?
Ja, men jag tycker arbetsmarknaden är stark även om vi har en ganska hög arbetslöshet, för vi har ju högre sysselsättningsgrad än någonsin. Men om vi ska fundera på den här svaga gruppen som ändå är, vi har en stark konjunktur vilket gör att vi rimligen inte bör fundera på hela befolkningen, utan vi måste fundera på de grupperna som är svaga. Och tittar vi då på de här ungdomarna som Löfven pratade om, så är det ju fortfarande så att enligt AKU så är då 17,5% av dem fortfarande arbetslösa. Man kan diskutera den här statistiken jättemycket. Den har fallit men den absolut inte halverats. Och vi har fortfarande en ganska påtaglig grupp då, som är de här som varken studerar eller har ett jobb, som är ungdomar också. Och jag tycker bara att det är ett tydligt exempel på hur vi inte får liksom tappa bollen. Vi kan inte utropa glädjens dag för en svag grupp på arbetsmarknaden när statistiken fortfarande säger att vi har uppenbara problem för vissa av de här grupperna. För då får vi ju inte rätt reformer, vi får inte rätt fokus om vi liksom lyfter upp en statistik för att den tillfälligt ser lite bra ut och tappar då problemanalysen kring vad problemet egentligen är på arbetsmarknaden.
Olof, har du några reflektioner kring ämnet?
Ja, Anna har ju grävt djupt i det. En kommentar som jag har är väl någon sorts sammanfattande kommentar är väl i så fall att det vore ju tråkigt om man ser en tilltagande arbetskraftsbrist i allt fler sektorer. Så att eventuellt uppenbara sig någon sorts output-gap, det vill säga våra företag kan inte producera max för att de inte får tillräckligt med resurser från arbetsmarknaden, samtidigt som vi har en förhållandevis hög arbetslöshet.
Det tyder ju på att någonting inte
vi har
riktigt
en mismatch helt enkelt. Alltså, många av dem som befinner sig i arbetslöshet har inte det CV som eftersträvas av arbetsgivarna. Och då måste ju vi ge dem chansen att om eller utbilda sig så att de får det CV-t. De pengarna finns ju i varje fall idag, skulle jag vilja säga, i statskassan. Det gäller bara att fördela dem dit och se till då att man liksom löser upp den här knuten, för de behövs. Det är väl egentligen det som är det stora problemet, skulle jag vilja säga. Och att man då inte politiskt tolkar så att säga en riktning åt ett håll som att problemen är borta, precis som Anna har varit inne på.
Och det gäller här just nu när konjunkturen är stark kanske att försöka särskilja mellan konjunktur och struktur som sagt.
Ja,
för konjunkturen kommer vända ner och då är frågan var man står.
Det är det enda vi vet.
Det är det enda vi vet.
Någon gång.
Ja, apropå det enda som vi vet, men du vet också någonting, hör på att säga Olof, eller du vet mycket och du har mer en spaning som handlar om lite tekniska grejer när det gäller obligationsförfallen.
Jag har ju alltid en närhet till obligationsmarknaden och jag tycker det är intressant nu när vi har ju varit inne på dels om inflationen kommer tillbaka. Vi har varit inne lite på centralbankerna och vi har ju kommit in i ett läge där de flesta ändå tror att centralbankerna kommer ju att höja. Anna sa ju förut att amerikanska centralbanken tror de kommer höja 3 gånger nästa år. De har redan höjt 3 gånger i år och vi tror att de kommer höja i december här nu. Man diskuterar om och när en höjning kommer i såväl hos Riksbanken som ECB. Man diskuterar att avsluta obligationsköpen, någonting man redan har gjort i USA. Så att det är ju då någon sorts slut på den här 20-åriga trenden av fallande räntor, även om det inte kommer gå fort upp. Jag brukar göra liknelsen med att centralbankerna lär väl agera som en snigel på ett rakblad. Det får gå ganska långsamt fram om man inte vill gå isär. Icke desto mindre så är ju räntorna på väg upp. Och om man då tittar på obligationsmarknaden som jag har varit inne på, så kan man ju konstatera att avkastningskurvorna är flacka, vilket var någonting man eftersträvade hos centralbankerna med obligationsköpen. Kreditspreadarna är tajta och har kontraherat, vilket var också någonting man eftersträvade för att underlätta så att säga.
Det kostar inte så mycket mer att låna om man är ett riskfyllt bolag till exempel.
Nej,
än om man är ett
och det var ju hela idén
stabilt.
Då att underlätta finansieringen för företag så att de kan investera och anställa folk, bla bla bla, så att de ekonomiska hjulen snurrar, vilket de nu gör, och det är då anledningen till att man långsamt vill ta sig ur och normalisera penningpolitiken. Men tittar man då på obligationsmarknaden så kan man ju se att dels så är löptidsinnehavet, det vill säga innehav av en obligation ligger med väldigt långa löptider. Faktiskt den längsta löptiden man har haft på ganska länge på fackspråket. De har väldigt mycket duration i böckerna. Det innebär att varje förändring av räntan upp kostar väldigt mycket mer pengar för de som äger de här obligationerna. Det gör alltså förlusterna blir högre ju längre löptider man har. Och nu är löptidskonstruktionen och innehaven av långa löptider väldigt stor. Sen har vi också en annan teknisk faktor och det är ju att...
Betyder det att räntefonder kommer gå relativt...
Åtminstone, kanske inte pensionsförvaltare. För många av dem har ju bestämt sig för att ligga med obligationer till förfall.
Mm, och då förlorar man aldrig. För det, alltså man får i alla fall tillbaka det man
har... Du får alltid tillbaka det du har satsat. Men de som så att säga, har en annan syn på sin obligationsinnehav som förvaltar pengar och så vidare. De börjar ju faktiskt förlora pengar när räntorna går upp. Och... Sen har vi också stora förfall på obligationsmarknaden. Det beror i sin tur på att man gav ut väldigt mycket obligationer under 2013.
Staterna gjorde det.
Både stater och företag och finansiella institutioner, det vill säga banker. Och de här förfallen kommer nu att uppenbara sig då 2018. Och det innebär att de som en gång köpte dem kommer ju ta sig en funderare på om de på den här räntenivån verkligen är beredda att reinvestera de här förfallen. Från samma emittent. Och det är inte säkert. För räntorna är avsevärt mycket lägre idag.
Och då är risken att de som behöver låna upp nya pengar måste göra det till betydligt högre räntor.
Ja, det är den ena risken. Eller också får man vända sig någon annanstans, kanske till någon bank eller någonting. Men man ska inte ta för givet att alla som äger de här obligationerna är beredda att reinvestera när de förfaller. Och förfallen är stora, precis. Och om det då sammanfaller, en hög löptid hos förvaltarna, stora förfall, samtidigt som inflationen kanske kommer. Och ja, jag ska inte måla upp något domedagsscenario, för det går verkligen inte hem i den här marknaden just nu. Men låt mig säga så att jag ser ju fram emot 2018 utifrån ett volatilitetsperspektiv. Det kan bli ganska roligt.
Ja, roligt. Alltså lite högre, mer volatilitet på räntemarknaden, mer risk för högre
räntor. Ja, jobbar man i räntemarknaden så är ju volatilitet ganska roligt. Sen är inte alla som tycker effekten av volatiliteten är kul. Men det är en helt annan fråga.
Men det är lättare att tjäna pengar för de som vill göra det.
Ja, det var inte vinklingen. Man vill gärna att det ska hända någonting. För det har ju varit väldigt låg aktivitet. Volatiliteten har ju också försvunnit på räntemarknaden som en effekt av centralbankspolitiken.
En analytiker som jag har intervjuat på Citibank som heter Matt King som har varit väldigt kritisk eller som har sagt haft mycket fokus och också varit kritisk mot centralbankernas tillgångsköp. Han kallade det, när volatiliteten försvann från räntemarknaden sa han att räntemarknadens mojo hade försvunnit.
Ja,
den kanske är på väg tillbaka.
Jag vill säga så här, att en ökad volatilitet innebär naturligtvis att några tjänar mer pengar, men det innebär också att andra förlorar mer pengar. Så det är liksom, det beror ju på vilken sida av staketet man hamnar på.
Så är det. Ja, men spännande. Tema stigande räntor inför 2018 då.
Ja, det var du som sa. Jag sa bara hur det såg ut på marknaden.
Precis. Eventuellt ökat volatilitet i alla fall på räntemarknaden. Ja. Inte den här våta filten över ränteutvecklingen från centralbankerna. Det var lite framåt under 2018. Om vi tittar lite närmare i tiden så har ni också med er varsin spaning om viktigaste i veckan som kommer. Olof, vill du börja?
Ja, och jag är ju kanske något optimistisk då. För jag tror ju inte att min spaning kommer kanske hända den här veckan. Även om det skulle kunna göra det. Vi har varit inne på det. Och min spaning är ju då när och om senaten och representanthuset faktiskt kommer överens om ett gemensamt skattepaket som då ska upp till Donald Trump och signeras. Sen är det ju done deal. Och när man försöker hitta en tidpunkt för det här så vet man ju bara att man har utsett en kommitté som då ska börja massera det här. Det kan gå ganska snabbt. Många tror att det tar kanske en till två veckor. Man har sagt att man ska vara klar innan jul.
Ja, presidenten vill att det ska vara klart innan jul i alla fall.
Ja, det är hans önskemål. Så när det än kommer så tror jag att det kommer få ytterligare hyfsat stora effekter då på marknaden. Även om mycket naturligtvis nu redan är diskonterat. Men marknaden har ju lätt för att diskontera goda nyheter i och med att det ständigt finns mer pengar på bordet tack vare central eller på grund
så
av
länge.
Centralbankerna.
Ja, precis. Än så länge.
Så att det är min spaning så att säga. Det tror jag vi kommer få se så att säga, ytterligare effekter i marknaden när det kommer.
Det är en av de kommande veckornas viktigaste saker att hålla koll på. Anna, har du
men det
någon...
håller jag med om. Det är liksom mer av en stor händelse och inte exakt då. Vi vet inte exakt när den kommer. Men sen har vi ju amerikansk arbetsmarknadsstatistik på fredag som såklart blir alltid väldigt spännande.
Som kommer med lite eftersläpning på grund av Thanksgiving. Eller hur? Den brukar komma första fredagen i månaden.
Ja, det har du nog rätt i. Ja. Och, precis. Ja, det, jag bara tittar på kalendern och ser att den ska komma.
Den kommer.
Bli glad helt enkelt.
Ja, den är alltid viktig.
Nej, men och sen har vi född nästa vecka. Och det är ju såklart
just det,
också...
på självaste Lucia
ja,
till och
precis.
Med.
Så det vill man ju fira, höll jag på att säga. Och sen så har vi ju för svensk del så har vi ju liksom hoxpriser, alltså bopriser nästa just vecka. Det. Och vi har inflation och så vidare. Så att det känns väl som att det är en toppen vecka framåt med massor med roliga saker som kommer att hända.
Det ska bli spännande. Vi ser fram emot det. Och de kommer ju såklart komma tillbaka till dessa ämnen. Bostadsmarknad, räntor och centralbanker i kommande makropoddar. Stort tack för att ni har varit här idag.
Tack.
Olof Manner och Anna Öster.
Tackar, tackar.
På återseende.
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.